Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej och välkommen till Vinguiden pratar om, där jag Pontus Skagsten ska lära mig tillräckligt mycket om vinprovning för att klara ett test lätt av Maja Samuelsson. Idag ska vi prata om defekta viner.
Ja, det är skarpt. Och det var syrligt också på något sätt.
Så korkdefekt hör till ett ämne som det behövs så fruktansvärt lite för att vi ska känna den doften. Och när vi känner den så ska vi underkänna vinet.
Dagens gäst.
Jag heter Dick Samuelsson och började 1975 på Systemet och halkade in på Vin & Sprit 79 och grundade Vinkällan dryckesutbildningar 98 som vi nu fortfarande driver. Idag sysslar jag mest som pensionär med att just bara studera mer och mer vinkemi. Jag är med i American Society of Enology and Viticulture som är världens främsta organisation för forskning på vin. Så att jag öppnade min Dagens Nyheter och såg att Systembolaget behövde sommarpersonal. Mm. Kul när man var 22 år och landade ute i Bollmora. Och det var då en tid när vi fortfarande sålde mer sprit än vin i Sverige på Systembolagets butiker i alla fall. Så spriten dominerade och en halv böj Explorer var den mest sålda produkten.
Uttrycket halv böj, det var den de hade under disk då? Eller?
Ja, det här var ju fråga om ergonomi. Den som sålde mest kunde man inte behöva gå och hämta. Den böjde man sig ner efter. Så det är en väldigt klassisk produkt. Jag var kvar på det här stället i 5 år och sen, jag pluggade kemi på den här tiden, jag var på Stockholms universitet och funderade på, kan man förena de här två, min examen i kemi med mitt nya intresse? Och då fanns ett företag som hette Vin & Spritcentralen som hade en fabrik som låg ute i Årstaberg, där idag finns stora fina höghus, och där buteljerades större delen av vin och sprit i Sverige. Så det var en stor fabrik som bara handlade med vin och sprit. Och då hade Livsmedelsverket sagt att ni måste ha kvalitetskontroll på det här. Det får ni sköta själva. Så där fanns ett labb. Och jag hade tur och gled in 79 i maj på labbet. Och det var en mängd analyser. Vi hade en fantastiskt stor volym vin som vi hanterade. Trots att, ja, 79 när jag började, då hade vinet passerat. Det ska jag säga så jag inte glömmer bort. 77 i volym så gick vin förbi sprit i försäljningen. Det innebar att jag fick jobb på labbet och... Då hade man ett provrum. Och där, det var inte så här romantiskt, utan det var ett arbetsrum med 4 bord. Och där stod alla buteljer som vi skulle hantera under den här dagen på något sätt. Filtrera, tillsats av svavel, buteljering. Och så, alltså det är en mängd processer man gör med vin i fabrik. 85% av vinerna i Sverige fram till 1990 buteljerades i Sverige. Så att vi hade att göra på de här fabrikerna.
Skickar man upp liksom stora... lastbilar från Frankrike då till exempel, ja, med vin, och sen så buteljerades det i Årsta i Stockholm.
Ja, och i Falkenberg. Två fabriker hade vi. Vi hade 3 båtar, Vinia, Vinlandia, Vindemia, som tog 1,5 miljoner liter var, fördelat på 60 tankar. Så la de till och då fick man jobba övertid, för en båt får aldrig ligga still, den kostar pengar. Så då fick man rycka in på lördag och söndagar i värsta fall för att snabbt kunna tömma båten. För man gör analyserna innan man tömmer båten. För om någonting är fel, då kan de alltid säga, ja, men det har ni ställt till. Så att analyserna måste vara gjord innan man börjar tömma båten. Och sen lastbilar, järnvägsvagnar och diverse annat. Och sen kom det ungefär 15% färdig förpackade kartonger, buteljerat vin. Finvinet sa man på den tiden. Det kom färdigt på flaska. Och det här provrummet då, där stod det uppställt på 4 bord ungefär 100-150 viner som man måste prova av innan man kunde genomföra processen. Så skulle man tillsätta svavel, skulle man filtrera, då måste man ha klartecken på att vinerna var okej när man gjorde processen. Och då snabb analys med näsan först för att se, finns det något fel? Men sen hade vi också analyserna kemiska. Så den här första, det vi kallar sensoriska kontrollen, det är bara för att få en bild av, är det något fel överhuvudtaget?
Vad letade du efter när du stod där och doftade på alla de här flaskorna?
Renhet framförallt ska jag säga, att vinet inte har någon form av orenhet i sig. Och vi vet ju då, vi som jobbade på labbet, vilka vanliga fel som dyker upp. Ett sånt ämne heter etylacetat och luktar salubrin. Kan uppstå ganska lätt i vin om man misshandlar ett vin. Så att vi visste ungefär vad vi skulle leta efter. I det här fallet var det ju aldrig tal om korkdefekt, för vinerna var inte ens buteljerade. Så att den delen var vi inte intresserade av. Oxidation, ättiksyra och etylacetat var de tre viktiga. De sniffade vi efter. Och det var det som gällde vid de här borden också då som vi hade. Så att jag tryckte mig in 1979 i provgruppen. Jag tyckte det var kul. Jag fick komma in där. 100-150 viner varje dag, 5 dagar i veckan. Körde vi från 9:30 till hur länge tror du? Hur länge höll vi på med 100? Säg att det var 100 viner då.
Ja, ni, det var 12 timmars arbetsdag då, kanske?
Ja, det kan man tro, med 40 minuter.
Okej. Okay.
Ja, men vet du varför?
För det här är en ja och nej provning. Ja. Jag kom alltså fram till en flaska där det står ett varunummer. Så stod det 2760, då visste jag, det här är Vino Tinto Espanol. Det var en stor säljare. Färgat vin från Spanien. Vino Tinto betyder färgat. Ja. Så man säger ju inte Vino Rosso. Och om jag då kommer fram till den glaset och jag säger att det är Vino Tinto Espanol jag ska prova. Jag säger att vinet är rött. Fan, jag är halvvägs. Frågan är, kan vi sälja det som Vino Tinto? Ja, det kan bli rött. Snurra på glaset, luktar rent. Fan, vad skönt. En liten sipp, helt okej. Okay. Spott, kryssar jag utan. 12 sekunder.
Sen vidare till nästa. Varje dag gjorde ni det här och så himla mycket olika doftupplevelser. Blev du inte någonstans bedövad eller hemmablind? Eller hur höll du det fräscht, så att säga?
Nej, man blir faktiskt inte hemma. Man blir däremot en fruktansvärt bra vinprovare om man gör det dagligen. Det, alltså, blev jag inte det, då skulle inte jag fått vara kvar. Jag har nog aldrig varit så bra som jag när jag jobbade de här åren. Så att, det var kul. Jag är inte alls lika bra nu. Det är en åldersfråga till viss del. Men man lärde sig också ganska snart alla varor, hur de skulle vara. Och då kan man säga så här, det här är ju lite då beroende på, vad står på etiketten? Jo, när vi ska sälja Vino Tinto Espanol, det enda vi lovar våra kunder, det här är ett färgat vin från Spanien. Varsågod. Och då gick det ibland rykten att, oj, nu är Vino Tinto så himla bra. Gå till Systembolaget och köp Vino Tinto. Ja, det kunde det vara. Det kunde vara en typ av druva från ett ursprung i Spanien som passade ett visst gäng människor. Men nästa gång vi buteljerar här så är det varit från ett annat område, en annan druva. För det här var det man kallade förr i tiden för bordsvin. Och idag kallas det för vin utan geografisk indikation. Det vill säga, jag får ingen kunskap. Det enda jag vet att vinet är rött och kommer från Spanien. Alltså, jag har inte som kund rätt att ställa högre krav.
Det kan vara helt olika druvor och
absolut.
Allt.
Absolut, det är så bordsvinerna funkade. Men sen kunde då nästa vin vara Bordeaux Rouge. Och nu är det återigen frågan vad står på etiketten. För att Bordeaux Rouge, då måste ju vinet komma från Bordeaux. Och vara rött förstås. Och där är det då bara 6 blå druvor godkända. Det gör att då får vinerna en viss stil. Och då måste jag med min erfarenhet, om jag har gjort det här nu så här många gånger, så måste jag veta erfarenhet att okej, det här kan vi sälja som en Bordeaux. Och det tar ju högre, det stället tar ju längre tid. Så nu kan det vara 25 sekunder innan man säger att ja, det här kan vi sälja som en Bordeaux Rouge.
Jag tycker det där är intressant, just att man vill ha mycket information, får mycket information från etikett. Och man kanske hör folk berätta om det på en provning till exempel. Och där blir man ju lovad ett vin. Men sen så kan det ju hända något helt annat när man väl öppnar flaskan. Där vi var inne på lite i början också, som ni gjorde i den här fabrikslokalen i Årsta. Att testa vinet. Och någonstans då också så här, ja, är det här jag har köpt? Ska det smaka så här, eller ska det smaka det många då, eller det som kallas för ett defekt vin? Och jag kan bli lite så här, ja, men hur vet jag att det här vinet är defekt, eller bara liksom, det kan också bara vara äckligt för mig. Förstår du vad jag menar? Hur kan man tänka kring de bitarna?
När det gäller ursprungsbetecknade viner så provar man dem ett par gånger så lär man sig att så här ska till exempel då en bourgogne smaka. Om det inte gör det, men då är det ju förmodligen defekt. Och vi brukar definiera defekt på det här sättet, att ett defektvin, det är ett vin som har en karaktär som inte stämmer överens med vad vinmakaren hade tänkt sig. Det har hänt någonting med vinet. Eller att det stämmer inte igen överens med ursprungsbiten. Då är det defekt. För då lurar man konsumenterna om det står ett visst ursprung som ska ha en viss stil och en viss druvsort. Medan karaktär, ja, det är ett vin som smakar som man har tänkt sig. Och där brukar jag nämna retsinavinerna från Grekland då, som är smaksatta med kåda. Det finns ett enda vin i EU där man får göra en tillsats som påverkar aromen. Och det är vinerna från Grekland som är smaksatta med kåda. Det heter retsina. Och det luktar ju som... Om man köper och tror att man köpte ett vitt vin, så då går man ju tillbaka till Systembolaget och undrar, vad fan är detta? Och då säger de, ja, det här är ett vin som har den karaktären. Det ska vara så här. Det är korrekt, men vi kan byta det åt det. De är ofta ganska snälla.
Så då handlar det mer om, men du är inte tillräckligt påläst om det här vinet.
Exakt. Faktiskt är det ju så.
Hur vanligt är det med defekta viner idag?
Man får titta lite på olika klasser. Om man tittar på de som är förslutna med kork, då kan det uppstå ett fel som heter korkdefekt. Där i den sektorn skulle jag vilja påstå att det ligger på ungefär 2% idag. Och det minskar. Man blir duktigare och duktigare på att hantera korkarna och köper bättre kvaliteter.
Är det då att det lossnar korkbitar? Nej, eller att det smaksätter?
Det smaksätter. Vi kommer prata lite grann snett om det, och du ska få lukta på ett korkskadat vin. Så inom den sektorn har vi 2%. Sen inom den generella vinsektorn under de åren jag har jobbat, så tycker jag att vinerna blir bättre och bättre och bättre, och det blir bättre kvalitetskontroller också. För att i ursprungsländerna så blir man hårdare och hårdare på att inte släppa ifrån vin som är avvikande eller felaktigt. För det försämrar landets rykte. Så att de sätter upp väldigt hårda lagar för att bara ska komma ut perfekta viner. Så i Sverige idag är det mer eller mindre bara kontrollerat att ja, det är bra. Men sen har vi två saker till, och det finns en ny trendvin, den är väl 10 år snart, med naturviner. Där vinmakarna då ska minska tillsatser och andra sätt att hantera vin för att det ska bli så naturligt som möjligt. Och det är bra tänk, men det är svårt. Det är svårt. Det är en väldigt känslig produkt, och det finns gott om mikroorganismer i vår omgivning som mycket väl kan leva vin och se till att det bildas massa ämnen som inte var tänkt från början. Och där sticker jag ut taken och säger att där är procenthalten betydligt högre. Men det är också så att naturviner tilltalar ofta en viss typ av människor som tycker att det är så här vin ska vara. Och deras tröskel är högre än min, för vad man godkänner. Jag är nog ganska hård och säger att med de regler och lagar som finns, så ska viner inte lukta på det här sättet då, tycker jag. Ja, nej, men det är ett ämne som heter etylacetat som kan orsakas av bakterier. Och det är... Då luktar vinet salurin. Och det kan vi ju tycka om.
Men är det farligt?
Nej, det finns ingen defekt som är farligt. Alltså det som är farligt i vin, det är alkoholen. Resten kan man, alltså om man är krass kan man bara säga, resten spelar faktiskt ingen roll.
Det är skönt i alla fall. Då behöver man inte vara orolig att man ska trilla av pinn om man dricker ett korkdefekt vin.
Inte det minsta. När det gäller defekter så kan man då dela in dem i två grupper. Dels de som orsakas på ett kemiskt sätt. Med det menar jag att saker och ting som finns i druvjuicen och så småningom hamnar i vinet kan reagera, som gör att det uppstår fällningar framförallt. Fällningar är heller aldrig farliga. Man kan tugga på dem om man vill. De är ofarliga. Men de kan förstöra utseendet och så vidare på ett vin. Sen har vi de mikrobiologiska som orsakas av encelliga små mikroorganismer som jäst, mögel och bakterier. De är svårare, för att där kan ett vin se helt okej ut. Du måste däremot ha näsan och munnen för att känna att det är fel. De är oftast helt klara och helt schyssta. Liksom. Så där måste du öppna flaskan. Men om du har en fällning, då kan du som kund känna, vänta, jag vill inte ha den här fällningen. Då kanske man kan försöka få någon att kanske byta. Systembolaget är rätt givmilda. Jag tror man får byta om det köpet ligger om en eller om det är 3 månader eller någonting sånt där. Det är lite alkoholpolitik i det, att man vill inte tvinga folk att dricka.
Ja, för det där med fällning har jag upplevt också, just så här som du var inne på med naturviner till exempel. Att det nästan hör till att så här, det alltid är lite fällning. Men det gör inte så mycket, eller alltså så här, för smakens skull.
Nej, det påverkar sällan smak och doft. Det påverkar mig, för jag börjar undra varför är det så här. Det går att göra klara viner. Jo, för att man sparar in på filterkostnaden. Man hoppar över filtreringen. Så att vara naturvinsproducent är ju samtidigt sett också lite mer ekonomiskt. Man hoppar ju över en massa dyra processer. Många processer som är dyra. Vi kan ju börja med fällningar. Det finns ett par stycken olika som jag tänkte ta upp. Den vanligaste kallas för vinsten på svenska. Jag har ingen aning riktigt hur det här vin, eller namnet uppstått. På engelska som en cream of tartar, och det är inte speciellt lika. Tartar beror på att den dominerande syran, fruktsyran i vin, heter tartaric acid på engelska. Och den är en del av den här fällningen nämligen. För vinsyran som finns naturligt i all druvjuice, och intressant nog inte i någon annan frukt. Den är unik för vindruvor. Vilket gör att det kan man ha som ett bevis om ett vin är gjort på vindruvor eller annan frukt. Man måste alltid hitta vinsyra. Och i allt naturligt material så finns det kalium, som är en jon. Vi människor, vi har ju två såna här i våra balanser. Vi har natrium och kalium i vår kroppsbalans. I naturvärlden finns inte natrium. Det finns bara kalium. Och kalium och vinsyra, de slår ihop sig. Så de bildar ett ämne, en förening. Kaliumbitartrat heter det snyggt, men behöver man inte kunna. Vinsten är ju enklare att säga. Och i druvjuicen är det här inget problem, för den är löslig i vatten. Så den finns där utan att synas. Det är ungefär som du skulle ta en tesked salt i ett vattenglas och röra om, så chilivipper den borta tills vi smakar på det. Så är det ju där. Så vinstenen finns i druvjuicen. Under jäsningen bildas alkohol, och den är inte löslig alkohol. Och då börjar en del av vinstenen falla ut redan under jäsningen och bilda ganska tjocka flager på botten av cisternen eller fatet eller vad man nu jäser på det här. Sen tar vinproducenten ut vinet ur cisternen eller fatet, och där bör han sen stabilisera vinet innan han buteljerar det. För nu finns det kvar en övermäktig lösning av som inte har fallit ut ännu. Och den kommer att falla ut om man inte stabiliserar vinet. Och ett av de vanligaste sätten att stabilisera är kylstabilisering. Då kyler man ner vinet till ett par grader, kanske en eller två grader under innan vin fryser. Nu kommer jag fråga till dig, när fryser vin?
Jag säger för att säga noll då.
Ja, det skulle kunna vara om du har vatten. Men nu har du ju 13% alkohol kanske. Alkohol fryser i 76 minusgrader. Så att det blir lite mellanting. Nej, men enkel tumregel som är bra att kunna. Alkoholhaltiga drycker fryser ungefär halva alkoholstyrkan, om vi inte har något socker i dem, vill säga. Det vill säga att brännvin fryser ungefär 20 grader och vin fryser någonstans 5, 6, 7 minusgrader. Men då låter man det ligga en vecka vid ungefär 5 minusgrader innan det fryst, och då tvingar man ut det mesta av den här vinstenen. Och vinsten kan se ut så här. Nu ser ju inte dina lyssnare, men du får berätta lite.
Ja, men vi har en liten glasbehållare med en sån här klassisk lupp som man hade i skolan när man var liten.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kika ner här då. Vad ser vi då? Ja, men det ser ut som små salt... kristaller, små genomskinliga bitar som ligger här. Ja. Men, och det här bildas i
flaskan då. Så det här, de här har jag filtrerat. Där är då producenter som inte har stabiliserat sina viner. Då filtrerar jag dem. Och så här kan det se ut när du tar det direkt från fatet. Så det är en helt annan sak.
Just det. Och det här, men är det här samma liksom...
Samma typ.
Det kan man ju nästan höra storleken på den här i... mikrofonen. Ja. Men och det här då, är det här smakar illa? Nej. Om man får det här i vinet?
Det påverkar inte vinet i minsta, och om jag hittar det här i en flaska, jag är inte dugg orolig, Och vinet behöver knappt dekantera, som jag ska vara ärlig, för att de här är ganska tunga, så hellre lite försiktigt så stannar de i flaskan. När jag ska filtrera sånt här för att visa för mina elever, då skakar jag flaskan och så vänder den snabbt upp och ner för att de verkligen ska följa med ut. Så att för guds skull, gå inte tillbaka med vinsten, det ger bara ett intryck av okunnighet.
Bra, bra tips. Vad har du mer i de här burkarna? Du har ju fler här. Lite andra saker, eller?
Ja. Det är från ett rött vin och det ser då lite annorlunda ut. Det drar med sig en hel del av det röda vinets färg.
Jag hade ju direkt börjat fundera om jag fick något i flaskan eller i glaset då. Som så här, är det grus i vinet? Det är ju den första tanken.
Och ibland, i rött vin ser man ju inte lika tydligt. Så det innebär att det kan komma i glaset och komma i munnen. Och det knastrar ju så här, blir man ju lite orolig. Vad är det jag har fått in i munnen nu? Två av de här sen ska vi tala om lite senare. Men de flesta här var vinsten. Så att, absolut inget farligt, lätt att dö av med, helt försiktigt och sen är det bara lämnat bort flaskan.
Hur vanligt är det här?
Inte så vanligt heller, för Systembolaget och man ställer oftast upp krav på att vina helst inte ska innehålla vinsten för att det kan göra. Som du, nu beskrev inte du det, men det finns folk som tycker att de här glasklara kristallerna kan se ut som glasplitter och då vill man inte gärna dricka. Och det är det som är orsaken till att man helst vill att de ska stabilisera bort det här.
Har vi något mer exempel som vi kan lyfta?
Ja, vi har en svårare defekt med proteinfällning. Och proteiner som man förr kallade för äggvitämnen, de finns ju i alla livsmedel i stort sett. Och så är också druvjuicen. Och proteiner blir ju denaturerade om de utsätts för till exempel värme. Eller någon form av metall kan de också denatureras. Det innebär att de stelnar. Och det här är ju vad som händer när man kokar ägg, som alla känner till. Att äggvitan och ägggulan som är proteinrika, de blir hårda. Och det går inte att lösa upp igen. Hur man bär sig åt sig, går inte att få ett rått ägg från ett kokt ägg. Och protein i vin då, det stabiliserar man idag bort med, i många fall med att blanda vinet med lite vispad äggvita. Det här gör man för kvalitetsviner, för högklassiga viner, framförallt på röda sidan. Och det är faktiskt bästa klarningsmedel man har. Så man vispar lite äggvita, det går åt en 4-5 äggvita till ett fat vin. Rör om, låter vinet stå en vecka och sen häller man försiktigt av det klara vinet. Och då har man ett stabilt vin vad det gäller proteinfällning. Det här går ju inte, om vi nu skulle skämta lite och säga Vino Tinto Español, även om det inte finns längre. Va? Men det går inte att göra det på det. Så många hönor finns ju inte i Spanien. Så att då finns ett lergodsmineral som man utvinner i USA som heter bentonit. Som har en viss effekt också. Inte riktigt lika bra som äggvita, men det används av de flesta. På samma sätt att man blandar ut det med vinet, låter vinet vila och sen skiljer man av.
Suger liksom äggvitan upp defekten då? På något sätt.
Det koagulerar på äggvitan och sjunker till botten.
Hur kom man på en sån idé? Att vi blandar i lite äggvita i det här så ser vi. Det kanske hjälper.
Ja, det här med trial and error eller bara ren tur någon gång. Någon snubblar och ramlar ner lite äggvita i ett fat. Vem vet? Nej, jag håller med dig. Vissa såna här klarningsgrejer kan man ibland fundera på. Vem tusan kom på det här?
Ska vi hoppa vidare till kork då? Ja.
Alltså kork tillverkas ju många långa steg. Man skalar bark på korkekar. Och den högsta kvaliteten växer i Portugal. Och korken då, när man skalar den, tar man ut som stora skivor. Sen stansar man ut på tvären med korken. Så att det är inte så, om det här, du får försöka förklara sen. Om det här är en skiva så tar man så korken så.
Om du har en bräda som du ställer rakt upp liksom, ja. Så tar man korken rakt uppifrån. Inte igenom brädan så att säga.
Och det gör ju att då kan du läsa årsringarna. Och hittar man då en 8-9 årsringar, då är det en toppkork från Portugal. Och är det 2-3 årsringar, kanske 4, så är det från ett varmare område där ekarna växer mycket snabbare men det får en sämre kvalitet på korken. Korkar delas in i 4 kvalitetsklasser. Den högsta heter Super Premium som har sen 5 undernivåer. Och det kan skilja 2-3 kronor mellan de olika nivåerna. Och det är mycket sen med skatter och sånt så blir det mycket pengar. Men vid framställningen av kork så är det flera steg. Ett av stegen i slutändan är oftast att man gör en koka korken i en slags klorlösning. Och det är för att sterilisera korken och att bleka den. Och det är något man fortsatt arbeta med. Och det kan sen i långa loppet så bildas ett ämne som sen bakterier kan omvandla till ett ämne som heter trikloranisol. TCA. Och det är sånt där, det har gått så långt nu så att är man i vinvärlden så måste man kunna det här. För står det TCA någonstans så är det alltså korkdefekt. Och det luktar som lite grann som en fuktig källare, simhall eller någonting sånt där. Du ska få sniffa på det alldeles strax. Och för er som är då väldigt intresserade så kan ni gå in på Sveriges TV och titta på, om ni googlar det så kan ni komma in på deras Fråga Lund, där man för ett par program sen var en som hade lyssnat på programmet, man får ringa in sina, eller skriva in sina frågor, som undrar hur känslig näsan är, vad är det, hur långt kan ni upptäcka saker och ting, och vad är det för ämnen som luktar med, alltså som behöver den lägsta nivån för att vi ska känna det. Och då kliver fram en kemist och tar upp tre ämnen som jag tyvärr inte kommer ihåg den första nu, som man är överens med det som behövs absolut minst för att känna. Nummer två, TCA. Så korkdefekt hör till ett ämne som det behövs så fruktansvärt lite för att vi ska känna den doften. Och när vi känner den så ska vi underkänna vinet.
Så där, där har alla liksom potentialen att känna, för det, den går inte att missa. Nej. I princip.
Och många, eller man är olika känslig för det, ska jag lätt säga. Jag ska visa dig en bild så får du beskriva.
Precis, då har vi en liten, jätteliten flaska, en, liksom som en ampull nästan, och en vinkork bredvid. Det är samma storlek på den här flaskan och vinkorken.
Och i den här lilla flaskan på botten ligger små vita kristallliknande ämnen. Och det är 2-3-kloranisol då. I den. Den här jag lyckats få tag i USA. Jag fick betala 2000 spänn för den. Och med den här lilla burken så skulle jag kunna korkdefekta Systembolagets försäljning av vin. Årsförsäljning av vin.
Så. Ja, det är svindlande. Ja. Och vad är det? Alltså, är det bara någon liten vätska i den här flaskan? Eller?
Det är små kristaller. Ja. Så att med den här använder vi då vid undervisning, och det är jättesvårt att få fram en normal nivå i och med att man måste plocka upp så himla lite och lägga i en flaska vin, och sen får den stå i 2 dagar, och sen tar man ett par droppar från den flaskan till nästa flaska vin, så att man späder och späder för att komma ner i en nivå som gör att det blir som det vi är vana i med flaska vin. Men det här är ofta det man blandar ihop med kork, alltså med defekt generellt på restaurang, så är väl det man känner att jag ska titta så inte vinet är korkdefekt och så vidare. Och kom du ihåg när jag pratade tidigare här om att jag provade så mycket vin och hur fort det gick? Det är egentligen det som jag brukar jämföra med restaurangprovningen. Så när du Pontus går på restaurang och beställer ett vin som du kanske till och med vet vad det är ungefär, och får in en flaska, de öppnar vid bordet, häller upp lite vin. Hur många sekunder får du på dig?
Ja, det går ju snabbt. Men också, jag kan också, jag vet inte vad det handlar om, men det är mycket möjligt, så kanske min egen osäkerhet. Jag tror många känner likadant, att man, det hälls upp en liten sån provningsskvätt i glaset, sniffar lite, doftar och så smakar jag. Och så sitter jag där och funderar lite. Jag vet inte vad jag tänker på, men det känns kutym på något sätt att det ska vara eftertänksamt. Hade jag svarat så här direkt, så bara nej, ja, då hade det blivit så här, oj, vad han kan mycket om vin. Kanske, jag vet inte.
Nej, jag förstår. Ibland roar, jag ska inte vara elak, men jag och min fru kan vara så ibland när man är på gott humör, att man ser hur länge man kan sitta innan och ser, ska du ha det eller inte? Man börjar fråga, hittar du också lite apelsiner här? Eller sådär? Men det är inte, nej, den provningen är ju till för att godkänna eller inte godkänna. Och ibland kan det vara så också att den blir så snabb med den här provningen så att man upptäcker inte fel på en gång. Det kan komma senare, men då kan man tillkalla kyparen och säga, faktiskt, nu hittar jag det här, att det här är inte riktigt korrekt. Och sen som kund på restaurang ska ni aldrig godkänna att en flaska kommer in öppnad. Nej, okay. Öppningen sker vid bordet.
Om man har beställt en flaska? Eller även på glas? Nej.
På glas, nej. Det kan jag säga. Men de har beställt en flaska. Och det här är väl någonting som man är lite orolig för i vissa länder. När man, det finns en marknad i Kina till exempel för tomma flaskor av hög kvalitet. Och vad som händer med dem sen kan man ju fundera på.
Just det, för att man, när flaskan sen är slut, eller att man kanske för all del beställer in ett superexklusivt vin på en restaurang, det kanske är det du menar här, att, så här, att det faktiskt är det vinet och inte något man har hällt över bara.
Ja, precis. Nej, men det är som i alla branscher, det finns tyvärr icke-seriösa människor också. Men i Europa tycker jag vinet hanteras på ett väldigt, väldigt bra sätt. Vi har fantastiska sommelierer på restaurangerna idag som ser till att saker och ting sker korrekt.
Ska vi dofta lite på korkdefektvin? Du har radat upp lite glas här.
Det är 4 glas från samma källa som jag sedan har experimenterat med 3 av glasen. Eller experimenterat, jag har adderat lite saker. Så det första glaset är korrekt. Så det kan du snurra och sniffa och smaka lite på. Så har du på känsla för hur vin ska vara. Glas nummer två så har vi lite grann av det som jag då kallar för etylacetat. Det är ett ämne som uppstår i vin när alkoholen som heter etanol reagerar med ättiksyran. Det hör till en grupp som kallas för estrar på kemispråk, när en syra och en alkohol slår ihop sig. De är oftast fruktiga, men just den här är lite kemisk i sin ton. Den luktar salubrin.
Ja, verkligen. Alltså det är en tydlig skillnad ändå. Svår att sätta fingret på, men det är ju någonting kemiskt över det.
Och den här doften bör man ju lära sig känna igen, för att det betyder faktiskt att vi luktar på det här sättet, då är vinet defekt. Så ska det inte vara. Nej. I glas nummer tre så har jag adderat lite vinäger, så det ska visa då hur ett vin blir när det blir surt.
Ja, det här doftar ju... Ja, jag vet inte vad, men det går mer åt det här som du var inne på förut, alltså klor, så här, gammal strand kanske. Jag vet inte. Ja, vi kommer ju längre och längre från en klassisk vindoft här, ja, i alla fall.
Absolut gör vi det. Absolut gör vi det. Och jag ska komma tillbaka till just den doften om, när vi har gått igenom de här fyra. Sen i sista glaset så har vi det som kallas för korkdefekt.
TCA.
TCA, trikloranisol.
Ja, det här luktar ju gammal matkällare, jordkällare när man går ner dit.
Det finns de som tycker om det här. Så nu är vi inne på det här, är det karaktär eller defekt? Ja. Man kan tycka om det här. Jag hade en provning en gång när det var en flicka som sa, oj, det här tycker jag om, det har jag druckit förut. Mm. Och nej, men alltså, jag ser inget fel i det, problemet är ju bara att hitta vinerna.
Ja. Precis, då måste man helt plötsligt ge sig på jakt efter defekta viner.
Ja, då får man ju köpa, om det nu säger att utfallet är 2%, så måste du köpa 50 flarrer för att åtminstone statistiskt få en korkdefekt. Men så här ska de här tre glasen som du har provat nu, så ska vinerna alltså inte dofta. Ja. Utan det första var korrekt.
Det är ju inte så här, och nu har ju jag förmånen att ha ett korrekt vin att jämföra mot. Det är ju inte alltid man har det, så det är inte heller solklart skulle jag säga. Det mest solklara av de här tre defekta, det var ju det korkdefekta.
Ja, det är helt rätt, helt rätt. Och det är också det man tycker jag lär sig fortast. Man lär sig känna igen den här lilla källartonen.
Jag testar och smakar, får jag göra det? Bara för att se om doften lirar med... Ja, det är skarpt. Ja, det var jättestor skillnad mot det korrekta vinet. Ja. Och det var syrligt också, på något sätt.
Och det är taget från samma flaska, ja, bara för en timme sedan. Så det är inte ättiksyra med det här, utan det är...
Det smakar ju fel, ja, verkligen.
Ja, det gör det. Men jag får ju frågan ibland... Hur länge kan man spara ett öppnat vin?
Ja.
Och det är ju en intressant fråga. Hur länge till exempel kan man spara en box och så vidare? Men ett korrekt vin, att man nu kanske öppnar det på en fredagkväll, vore det gott med lite rött vin till maten. Och så av olika skäl, man kanske öppnar två flaskor så att inte allting går åt. Då är mitt förslag att man sätter på korken igen och ställer in det i kylskåpet. Och gärna det så fort som möjligt. Det är inte så att ett vin förstörs på en natt. Även om det står öppet i rumstemperatur. Inte ens på två nätter. Inte tre eller dygn. Alltså vin är ganska tåligt. Det ska mycket till för att det ska bildas så mycket ättiksyra så att vinet blir surt. För det är nämligen det första som sker. Eller att vinet oxiderar. Oxidation brukar vi säga. Det är det som sker när man tar en tugga på ett äpple. Och sen tittar på fruktköttet efter en stund så börjar det bli brunt. Och smakar man på det bruna så smakar det annorlunda än det vita. Så att det är klassiskt oxidation. Och de här två sakerna skyddar man då genom att trycka ner korken och ställa in det i kylskåpet. Och gör man det i god tid, då talar vi veckor. Vin håller.
Är vi lite försiktiga med vin? Lite för ängsliga med att det ska bli förstört och det ska vara så himla noga med rätt temperatur och de bitarna?
Ja, jag tycker faktiskt det. Min erfarenhet är som sagt att vin håller väldigt, väldigt bra. Jag brukade starta, när jag hade kurser på vin och sprit, jag startade min kursverksamhet där, hade jag kurser för allmänheten och de var på måndagar, började vi en tredagarskurs. På fredagen så hällde jag upp två karaffer med det enklaste vinet vi hade. I rumstemperatur fick det stå sen, det blev 72 timmar. Sa ingenting till eleverna utan vi provade det här sen och många sa jättebra vin. Och då ett vin som heter Beyaz som hade ett dåligt rykte för att det dracks av gubbarna i parkerna. Beyaz betyder vitt på turkiska och det var ett vitt vin. Men folk sa, wow, det är ju jättegott. Och då hade det stått 72 timmar i rumstemperatur i en karaff. Så vin tål ganska mycket. Men ju äldre vinet blir så ska man bli försiktigare. För om vi har ett vin som är 10 år, då har det oxiderat en del i flaskan redan. Och då ska man kanske inte vänta så länge. Men om ett vin bara är uppåt till en 3-4 år, så har den en väldigt bra överlevnad.
Bra. Stort tack Dick för att du var med i podden idag. Det har varit superintressant. Jag känner att jag hade kunnat sitta här och prata hur länge som helst med dig. Prova viner, defekta viner framförallt. Det är ju superspännande. Får ni den möjligheten, gör det. Och att kunna ha med er där, ni som lyssnar. Vad är det vi ska leta efter och hur smakar och doftar ett defekt vin? Det är jätteintressant. Stort tack för att du var med.
Tack, kul att ni ville lyssna.
Nästa vecka är det final och dags för mig att sättas på prov i vad jag lärt mig under säsongen med Maja Samuelsson som sträng examinator. Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
På ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.